VM-podden från Sportbladet samlade förstås efter att Sverige spelat sin första kvartsfinal i VM på 24 år. Den här gången blev det inte den där magiska kvällen, det där miraklet som tog oss vidare till en semifinal. Istället så hände väl precis det som egentligen inte fick hända det här laget. En fast situation och vi åker på ett ganska tidigt baklängesmål och tvingas förändra i den formationen och det spelet och tvingas göra någonting annat än det som precis har varit det som har gjort oss framgångsrika så här långt. Fredrik Jönsson, Robert Laul, välkomna till studion. Det känns lite moloket nu, men samtidigt så får man ändå vara stolt över det här laget och de har ju ändå maximerat sitt spel i det här mästerskapet.
Ja, alltså om man torka tårarna och ägna sig åt analys istället för att sitta och vara besviken, så är min känsla att det var ganska logiskt där. Sverige hade ett lag som besegrade Sydkorea, besegrade Mexiko, besegrade Schweiz och det var någonstans 3 plus motstånd. Men när vi ställs mot lite bättre motstånd, ja, då är det inte så att vi per automatik kan göra något helt annat. Vi har ju fortfarande de spelare vi har. Vi har de styrkor vi har och vi har de svagheter vi har. Det förändras ju egentligen inte. Så jag tycker egentligen det är ingen stor skillnad på Sveriges prestation mot England jämfört med de andra prestationerna vi har gjort i det här VM:et. Den är ungefär på samma nivå. Vi behöver väldigt mycket chanser för att göra mål eftersom vår största svaghet det är att vi har inte den extrema spetsen längst fram. Och det här manuset i den här matchen, jag menar det kunde man ju nästan ha skrivit på förhand på många sätt. England var livsfarliga på fasta situationer. De nickar in 1-0 på fasta situationer. Att hamna i underläge i en slutspelsmatch i VM, ja, alltså 8 av 12 slutspelsmatcher i det här VM:et, då har det laget som gör första målet gått vidare. Det är så det brukar bli. Och det var en större risk att England skulle göra det första målet eftersom de är ett mer offensivt och ett skickligare lag helt enkelt. Så att jag har svårt liksom att vare sig ta fram någon stor såg eller man skulle gjort sig eller så. Ibland får man helt enkelt titta på att vad är realistiskt. 9 gånger av 10 vinner England den här matchen. I den 10:e matchen då halkar Harry Maguire i början när han ska göra ett uppspel istället för att han nickar in en boll efter en halvtimme. Och Toivonen och Berg utnyttjar att han halkar och så gör Sverige 1-0 och så kan vi bevaka det. Men det händer den 10:e gången. 9 andra gånger vinner England.
Och domaren vinkar när Marcus Berg är inne igenom. Han var ju onside. Ja,
det är ju sån där, den typen av små detaljer som man ju måste ha på sin sida.
När Raheem Sterling däremot är 1,5 meter offside, då låter han spelet gå några sekunder till. Man tycker att låt Berg springa klart, skjuta i så fall. Kolla på ert jävla VAR efteråt. Mm. Men det är liksom, det spelar ingen roll, jag håller med Laul här. Det var liksom från start kände man att energin och orken och kunnandet var inte riktigt där just den dagen. Och sen så har man liksom läst om efterhand om felbyten och den här förbannade, tröttsamma, respektlösa diskussionen om att hade vi haft Zlatan på plan och det ena med det andra, som folk också håller på med på sociala medier, vilket jag tycker är otacksamt och respektlöst mot det lag som har varit där, som har visat varför gå in i den diskussionen igen. Men det man känner är att okej, vi har liksom brottats ner i Italien på vägen fram, Frankrike, Holland, vi var väldigt nära med Tyskland också, men då hade vi dagar då spelarna var på en extremt hög nivå, deras absolut högsta nivå. Då kan man i enskilda matcher göra det riktigt, riktigt bra. Nu kändes som att känslan var lite att det var liksom ett starkt Premier League-lag som åkte på en bottenmatch och gjorde det de skulle för de som kollar på PL. Och Sverige hade liksom inte energi eller kunnandet att ta ner dem. De gjorde det de var bra på och de gjorde det jävligt bra.
För mig är det ganska uppenbart, vi pratade om det innan här. Vi hade en diskussion före matchen, du och jag, Fredrik, och där vi båda sa det att det som inte får hända är 1-0 till England. Därför att vi kunde väl förvänta oss att England skulle komma ut och spela ganska högt tempo i början. Att det kanske skulle mattas efterhand om vi bara kan absorbera den pressen inledningsvis under första halvlek. Så fanns det, där fanns chanser. För att det Sverige har, det spelet som vi har, det har inte varit någon hemlighet, det har sett likadant ut hela tiden. Det var ramstarkt, det var försvarstryckt och det har liksom på något sätt varit väldigt målsnålt. Och sen har vi försökt då göra någonting på de chanserna som vi lite sådär slumpmässigt lyckas skaka fram. Det har ju varit ganska få. Vi hade ju ett väldigt fint anfall i för sig just i den här matchen där Pickford gör en magisk räddning. Men det är ju inte ett lag som är byggt för att spela på flera olika sätt. Vi har inte en massa olika verktyg i lådan med det här laget. Vi har ett sätt att spela på. det funkar och det kan ta oss ganska långt att få i matchbilden dit vi vill, vilket innebär att vi inte släpper in några mål, framförallt inledningsvis, ja, men då kan vi rubba nästa vem som helst. Nu får de göra 1-0 och det, de är väldigt starka på det, och det är inte så mycket att säga om, det händer och, ja, och då finns det inte så mycket annat.
Men jag vet inte fan, jag håller inte riktigt med där Jönsson om att prestationen, att det är så stor skillnad på den här prestationen och tidigare prestationer. Jag hävdar ju att...
Alltså, det var energin jag var inne på.
Ja, jag men att jag vet inte, jag tror nog att det är mer motståndet som är skillnaden. Alltså, om man tar Sydkorea, Mexiko och Schweiz, kan man säga att någonstans det är 3+ motstånd i ett fotbolls-VM. Mm. Sydkorea kanske till och med 2+ motstånd. Jag vet inte. Men Tyskland när de fungerar, och i den matchen är ju ett 4+ motstånd. England är också ett 4+ motstånd. Ska du vinna mot de lagen, då måste du ha något mer, och det finns inte i Sverige. Jag tror inte att det egentligen spelar så stor roll vad Sverige gör. Möter man ett bättre lag så kommer man förlora 9 av 10 i alla fall, eller 8 av 10 mot ett bättre lag. För det är någonstans så fotbollen fungerar. Det är de här undantagen som ibland inträffas som man möjligen kan hänga upp sig på. Men jag tror inte, jag ser inte att det är så stor skillnad i prestationen spelare för spelare. Det är några. Det är klart att det blir lite avgörande, eller påverkar i alla fall att Lustig är borta. För att Emil Kraft kommer ju fel på hörnan, och Emil Kraft är fel även på andra målet. Nu spelar det andra målet ingen roll eftersom Sverige inte gjorde något. Men det är inte lika automatiserat hos Emil Kraft exakt vad han ska göra på fasta situationer, vad han ska göra i de här inläggslägena som det är hos Lustig. Och det är trupper som går långt i VM, det är inte startelvet. Sverige får stora problem när vi tappar en ordinarie pjäs i den här i fyrbackslinjen. Där kan man möjligtvis hitta någon form av liksom förklaring. Men annars så är det här det är ett logiskt resultat.
Ja, det håller jag med. Jag menar inte att prestationen var dålig. Jag tycker det finns spelare i svenska laget som är jättebra igår. I Robin och i Victor och sådär. Men sen kände man någonstans direkt, ni vet det här när vi gick in till Tyskland. Okej, att de hade jävligt mycket boll i minuterna, men vi skapade ändå målchanser. Vi gör ju inte det idag. Vi hade en touch i offensivt straffområde i första halvlek. En touch. Mm. Och det var Marcus Berg. Sen hade vi inte mer. Jag hörde Ola Toivonen prata om det efteråt. Och vi går liksom in i halvtid, säger han, med 0-1 i ryggen. Och vi har inte haft en enda målchans. Och går man in i det läget så är det jobbigt, sa han. Det är liksom riktigt, riktigt jobbigt. Mm. Sen kommer de ut och får det här fina läget. Eller Marcus Berg skapar ju ändå det läget. Han kommer ju upp bra och nickar. Sen är det Pickford som gör en bra räddning. Och Marcus har missat mycket innan. Men att såga honom för att han inte gör mål där tycker jag är jävligt hårt. Det är en bra prestation. Och sen har vi... Sen är det han som lägger upp den också fint för Victor Claesson. Som ändå avslutar i rätt hörn. Det är klart du kan dunka upp den i nättaket. Men det kräver ändå rätt mycket. Så att vi skapar ju ändå målchanser.
Ja, för sen har ju Berg en tredje också. När han tar emot tredje, och skjuter.
Så det finns ju målchanser.
Och den tycker jag nog han ska trycka in. Trycka ner den istället. Så att jag säger det, Sverige har 3 nästintill 100% målchanser. Och du säger det att det är tröttsamt med Zlatan där. Jag håller med att under tiden VM har pågått ska man inte hålla på och tjafsa, för att man har det lag man har, och det är ingen idé att prata om andra spelar hit och dit. Men nu när Sverige är ute och man inte behöver störa dem med den diskussionen, så att säga, då kan man ju konstatera att hade vi velat ha en bättre chans att gå till en semifinal, ja, då hade vi behövt en mycket bättre avslutare. Vi är ändå ett lag som är ganska bra på att ta oss fram till de här chanserna. Vi skapar då i andra halvlek 3 nästintill 100% lägen. Zlatan hade möjligen satt 2 av dem. Och sen kan du säga att det var inte värt att med Zlatan, för att det var värt att gå till kvartsfinal. Jag tycker inte man kan sitta hemma och gnälla nu och säga att fan, Zlatan skulle inte varit med, men vi skulle ändå gått vidare. Nej, men så funkar det i fotbollen. Vill man gå riktigt långt i VM, då måste man plocka med liksom den absolut bästa spelaren, den absolut största spetsen som finns, med alla konsekvenser det då innebär. Och det tycker jag mycket väl man nu faktiskt kan diskutera. Borde ha varit med eller inte? Jag tycker att han skulle ha varit med. Jag tror att Sverige hade mycket väl kunnat vara i semifinal idag med Zlatan på planen.
Jag tror aldrig vi hade gjort de prestationerna med honom på planen. Alltså jag tror inte det, för att det lagbygget är byggt som det är. Och jag tror inte att det hade funkat på samma sätt med honom. Det är helt säkert. Det är ungefär att säga så är för mig som att okej, om Isak Kiese Thelin hade haft nickläget som Marcus Berg hade haft, för att han kanske är längre, så hade han nickat in bollen. Ungefär den logiken lägger jag i att man sätter in Zlatan. För då ska man lägga in honom i allt det defensiva arbetet i alla andra matcher. Och jag tror inte att det hade funkat. Du ska sätta in honom i den gruppen som tycker att det är en fantastisk lagsammanhållning. Och jag tror inte att det hade funkat. Han var kapten innan. Han hade inte fått vara kapten nu. Och så vidare. Och han har fått sitta på bänken. Och han snor redan uppmärksamhet utanför. Varje gång vi spelar en match så är han alltid ute. Så att jag,
men tror du inte att en stark och bra ledare med det förtroendekapitalet någonstans Janne hade byggt upp, att han... ett samtal mellan fyra ögon, han och Zlatan, hade kunnat lägga det på en nivå då Zlatan anpassat sig. Jag tror inte Zlatan är så jävla korkad på det sättet liksom, så att han inte skulle kunna acceptera det ifall han ser att fan här är en bra och stark och tydlig och stabil ledare. Är det något Zlatan uppskattar, så är det ju tydligt jävla ledarskap. Läs hans bok, så alla de här människorna han pratar om, det är ju halvgangstrar som pekar med hela handen liksom. Och jag påstår inte att Jan Andersson, men Jan Andersson är en jävligt tydlig ledare. Och jag menar på att jag kan köpa ditt resonemang ifall vi har en dålig ledare, då håller jag med. Då kanske det blir problem att ta med en så stark personlighet och karaktär och som Zlatan är på alla sätt. Men har du en bra ledare, då går det att få in Zlatan i en grupp och få den gruppen att växa. Det är jag helt övertygad om. Och jag tror att Janne hade fixat det. Men det här är ju också kanske en icke-diskussion, för vi vet ju inte exakt vad det handlat om. Det verkar ju som att Zlatan inte ville vara med. Nej. Det är du inne på, cykel, att han inte ville vara med.
Nej, jag tror inte att det någonsin var aktuellt faktiskt. Jag tror att han, om han hade velat vara med, så hade han också stannat kvar i landslaget. Han är inte en person som sitter och tittar, oj nu dök vi upp till ett VM, nu ska jag också vara med. Han hade ju inte kunnat se sig själv i spegeln då. Alltså han är ju en spelare med en oerhörd stolthet i de här situationerna, som känner att ja, vad fan, det är jag som ska göra det. Det här är, han vill inte rida på någon annan. Han vill ju känna att det är han som har gjort det. Han har varit sin egen lyckas smed hela vägen. Det är ju liksom varit hans mantra. Han ska ju inte rida på någon annans framgång för att liksom dyka upp. Så tror inte jag han funkar.
Då kan han också egentligen starta i det här landslaget. Då tycker han ju att han ska göra det.
Men en stark ledare tror jag hade kunnat säga, okej Zlatan, du är inte riktigt fysisk form. Du har haft den här skadan. Vi behöver dig i 70-an. Då kasta in. Det är alltså, en bra ledare ska kunna hantera en sån grej. Men det jag menar med det här, det är svårt. Antingen får man acceptera den här kvartsfinalsförlusten och säga att okej, vi hade ett manskap och de räcker inte till på den här nivån. Alltså, vi räcker inte för att gå till en semifinal i VM. Vi får vara jävligt nöjda och glada med att vi gick till en kvart, och så är det inte så mycket mer att diskutera. Nej. Ska man sitta och vara jävligt besviken? Vi skulle vara i semifinal. Då måste man ta in de här perspektiven. Då måste vi kunna ha med en spelare som Zlatan för att gå så jävla långt. Liksom.
Men jag tror också väldigt mycket handlar om att Sverige, när matcherna går, när matchbilden blir så som den passar Sverige, ja, men då kan vi slå vem som helst, då kan vi gå hur långt som helst. Förr eller senare så kommer man till en match då man måste hitta på någonting annat. Vi har inte behövt hitta på någonting annat under de fyra matcherna som vi har spelat så här långt. Det har passat oss, vi har hållit nollan, bollarna har inte gått in.
Men det är också motståndet som gör att vi hamnar i den grejen.
Och motståndet har inte lyckats låsa upp det här. Och fram till att Maguire gör mål så har England väldigt lite spel offensivt.
Det är en helt händelsefattig halvtimme.
Det är precis planen, det är precis som Sverige spelar. Dra ner tempot, förstöra spelet, skära av deras uppspelsvägar. Och de lyckas jättebra med det, men målet förändrar allting. Ja. Målet tvingar Sverige att göra någonting som vi inte har gjort tidigare och som inte riktigt har material till att göra.
Men sen blir ju inte England stressade av det heller. Alltså. De gör ju inte ett endaste försök att driva upp tempot, att slå några onödiga inlägg i panik eller någonting. Ja, men de köper det. De är nog så jävla, de har ju liksom, det handlar ju om någon slags dubbelläsning. Jag menar, först har Sverige sin matchplan att okej, vi ska göra någon frustrerade. Då har England tittat, okej, Sverige är ett lag som jobbar och vill göra motståndarna frustrerade och tycker det är jobbigt. Då ska vi vara beredda att hantera det. Så när Sverige drar ner på tempot, ja men då åker vi med på den karusellen och så litar vi på vår förmåga. Vi har tålamod. Vi väntar till läget dyker upp. Vi litar på att vi stärker på fasta situationer. Alltså Sverige tror ju att de ska liksom lura England, men det blir England som lurar Sverige istället.
Det var väl lite det du sa ju det bättre, det var lite det jag menade med ett storlag i Premier League som åker till en bottenmatch och så gör de 1-0 och sen så bjuder de inte på någonting. Nej. De inte på ett skit. Liksom.
Och det är ju också problemet med att vara så lättläst som Sverige är. Southgate har ju kunnat sitta här och titta exakt hur ska vi göra det här. Han har kunnat ringa alla sina polare och sina taktiska mentorer och allt det så här. Och det är ett 4-4-2, det är någonting som alla vet exakt hur det funkar. Man vet vilka eventuella vapen det finns mot det, hur man kan göra. Och det är ju både en välsignelse och förbannelse för Sverige att det har varit så. För våra spelare har alltid vetat alla sina roller, och det har varit jättebra för oss att det har varit väldigt tydligt och det har inte varit rått några förvirringar. Men det har ju också lett till att motståndet i det här fallet då Gareth underskattade fortfarande Gareth, inte i England nu då, för nu är någon slags gud där, men Southgate har ju gjort fantastiskt med det här laget.
Han är ju taktiskt smart mot Sverige.
Och taktiskt väldigt smart där. Det är inte bara det att han har fört sig i sociala medier, att han har ingjutit någon slags mental styrka i den här gruppen. Han har faktiskt taktiskt varit väldigt, väldigt skicklig under det här mästerskapet. Och hans plan här var ju väldigt bra. Och vi har också sett att de har varit väldigt, väldigt bra på fast situationer genom hela den här turneringen.
Ja. Och hela VM har ju handlat om fasta situationer på många sätt. Det har ju varit ett väldigt bra.
Är de uppe på 7 mål?
Och så... Och sen det att de offrar Harry Kane lite grann i den här matchen också. Mm. För att det är ju inte Harry Kane som gör det, utan de stoppar in honom där, vet att han måste dra på sig väldigt mycket bevakning. Mm. Och sen kommer istället ytorna på andra sätt. Så att han offrar Harry Kane lite grann, och det är ju rätt medvetet. Mm. Jag menar, hade han sett Harry Kane som den personen skulle lösa upp det, då hade du sett ett annat spel från
Ja, då hade du regnat in inlägg på ett annat sätt. Och det gör det. Och det är det, alltså, fotboll handlar ju mycket mer om förberedelser än om tillfälligheter egentligen. Och just den här förberedelsen, att vara beredda på att Sverige kommer att dra ner tempot och inte bli stressad av det, utan antagligen liksom har de ägnat sin gameplan och att prata om att det är så här matchbilden kommer bli. Och här har vi tålamod liksom. Vi väntar till rätt tillfälle. Dyker upp, då sätter vi in förr eller senare.
Tyskland i gruppspelet till exempel. De gav ju oss 1-0. Ja. Vi fick ju ställa om på dem. England, de gjorde ju inte det. Och det är väl det som är skillnaden här på många storlag. Att han har verkligen det taktiska. Han vet vad han ska göra. Om man tittar på vissa lag som har åkt ut istället. Spanien valde fel taktik mot Ryssland. De borde gått framåt mycket, mycket mer. Mm. Tyskland hade inte heller sitt. Och sen är det ju en del övermod i vissa stornationer och så. Men jag tycker England är briljant, alltså, och Southgate. Och jag håller verkligen med om att jag tycker ju att Jan och kompani har överträffat det jag förväntade mig av det här VM. Ja, så absolut. Att det är verkligen med flaggan i topp som de lämnade. Även om det är jävligt tråkigt som svensk.
Men jag menar, alltså det är återigen, det är trupper som går långt. Ja. Vad avslutar vi den här matchen med? Vi har Granqvist och Pontus Jansson på topp typ. Alltså vi jobbar med två.
Och Martin Olsson.
Mittbacka som jagar vår sista forcering. Och det beror inte på att det egentligen i grunden är felaktiga byten. Nej. Utan det beror på att vi har inte så jävla mycket bättre. Och det har vi varit medvetna om. Och det var inte så många. Jag tycker inte att det är sensationellt att Sverige går till en kvartsfinal sett till hur det här motståndet föll ut. Jag menar, att gå vidare ur gruppen, ja, det var absolut ingen omöjlighet. Vi skulle vinna mot Sydkorea, torska mot Tyskland, avgörande match mot Mexiko, den vann vi. Och sen Schweiz, ja, det är överkomligt. Det var, när man tittade på det på förhand, tänkte ju många att vi skulle få brassarna i åttondelen, och det hade ju förstås inte gått då. Men nu blev det Schweiz, så att Sverige hamnar i kvartsfinal, det är också ganska logiskt. Och att vi åker ut, det är också ganska logiskt. Ibland är fotbollen logisk, ibland fungerar den så som den någonstans ska göra, sett till vilka kvaliteter som finns på pappret.
Sen finns ju den här kritiken kvar då, och det är väl den enda som jag egentligen kan ställa upp på. Det var ju inför VM faktiskt. Det är, varför tar man inte ut en mer irrationell spelare i Ken Sema, utan väljer att plocka med Magnus Rodén.
Marcus Rodén.
Ja, nu är det mycket. Och då var ju kritiken att, ja, men om vi behöver förändra en matchbild, om vi behöver göra någonting annat, om vi behöver få in lite speed för att kunna hota, ja, då behöver vi ha med, för vi har ingen sån i truppen. Men då kände jag gärna att nej, vi måste kunna maximera det vi gör, det vi är bra på ska vi bli så pass bra på som vi bara kan. Och sen får vi hoppas att den situationen istället inte uppstår då vi måste. Mm. Och till slut så kom vi då till en situation där vi slänger in Martin Olsson för att få in mer speed. Och det är klart att han är snabb, men han är back. Det känns som att vi hade inget vapen för att kunna förändra en matchbild.
Men samtidigt, om du som Janne då, du har din röda tråd, du har dina liksom spelare du vill starta med, och du har en naturlig avbytare till dem. Jag menar, går Claesson ut och det är Durma som kommer in, och går Forsberg ut så är det Olsson då som kommer in där, och så har de ju liksom sina givna byten där. Och det är ju någonstans, man kan helt plötsligt inte ta bort några smådelar i det, för att det är liksom, det är det fundamentet, det är den röda tråden, det är det som har byggt Sverige hela vägen från att han tar över 2016. Det är därför vi kan liksom börja och besegra Holland, det är därför vi kan liksom gå vidare mot Frankrike, det är därför vi kan vinna ett playoff mot Italien. Allt det där hänger ihop, allt det där är en helhet. Man kan liksom inte bryta ut, ja, men du skulle gjort si i den enskilda matchen. Nej, för det är det här liksom, det är att vara konsekvent, det är att ha kontinuitet. Det är ju allt det där som gör att Sverige fungerar, och det som gör att Sverige når en kvartsfinal, att vi faktiskt kommer till en kvartsfinal till slut. Liksom. Det var därför vi, som vi pratade om förra gången, blev så förbannade på den här huvudlösa kritiken mot att det var sämsta coachingen sedan VM 90. För man kan inte bryta ut Tysklandsmatchen och se den som i ett vakuum, utan här är en linje. Och bryter man ut den och bara kritiserar enskild coaching, ja men då är man ju Erik Hamrén. Då är man, för det var så Erik Hamrén höll på. Han höll på att ändra det från match till match till match till match till match. Och till slut, till slut fanns det ingenting kvar. Och alltså kan man liksom inte, man kan inte bara såga en coaching i en enskild match, utan man måste säga att här har vi byggt på en röd tråd, och det är det som är styrkan, och då kommer det i någon match gå att peka på ett fel. Men det är inget fel bara för att det blir fel i den matchen, utan för att det är den röda linjen som är det viktiga att hålla.
Jag instämmer 100%, det har gjort mig jävligt förbannad också. Jag fick massa, det var folk som mejlade och mässade och allt möjligt med vilka spelare som hoppade in eller tog platser, och man ville hänga Kraft för att det inte var någon annan högerback där och det ena med det andra. Jag tycker det är så jävla sorgligt. Jag håller med.
Ja, då ser man ju inte helheten. Nej, man förstår inte det,
man ser en jävla fotbollsmatch, men alla de andra 15 som är ute, att vi är där, eller 16, alltså ska vi bara kasta bort allt det? Nej. Och så börjar folk kalla honom för kanske en dålig coach. Dålig coach! Vi har ju plockat Holland, Frankrike, Italien.
Ja. Och men det här materialet.
Ja, men det här laget. Alltså, varför han kan inte, ser ni inte vad som händer? Eller?
Och alla var ju vansinniga när Hamrén som bytte från match till match till match och hit och dit, och det fanns ingen röd tråd. Och så kommer in en tränare som bygger allting på att ha en röd tråd, en linje, och följer den på precis som han ska göra. Nej, då får han skit för det också. Det är för mig helt obegripligt. Jag tycker att Sveriges VM-insats, den är 4 plus. Alltså jag kan inte ge 5 plus, eftersom vägen var inte tillräckligt svår fram till kvartsfinal. Och när vi ställdes inför det här motståndet, ja då förlorade vi. Så det blir 4 plus för mig. Men Janne Andersson är 5 plus. Jag kan inte peka. Jag kan inte sitta här 700 mil från vad fan de nu spelade, Samara eller vad det var, och säga att Janne borde gjort si eller så. Liksom. Han, för mig, jag tycker att kval, playoff, VM, 5 plus till Janne Andersson.
Man ska komma ihåg att det sättet vi spelar på är ju väldigt krävande. Vi springer extremt mycket. Alltså nu sa ju Ola det efteråt, vi är klart vi är slitna, men det är ju England med. Men jag tror fan att det känns som att de svenska spelarna fick verkligen slita. Har man spelar också som Ola Toivonen, han var inne på det efteråt, att han inte riktigt visste vad han skulle göra. Det är alltså en kille som har tränat gym och löpning här för att han inte spelar i Toulouse hela jävla våren för att kunna vara med. Och sen gör han ändå ett så pass bra VM som han ändå gör. Det är klart att han faller bort i perioder, men han är oerhört nyttig. Jag tycker att han verkligen knäpper folk på näsan i det här VM:et. Jag tycker att det var skönt också, för att det var folk som liksom lyfte ett finger av att vi skulle peta honom, vilket också är så här. Då är vi inne på det här, såg inte folk kvalet. Det såg inte folk hur han stångades med italienska mittbackar. Han vann nickduellerna mot dem jätteofta. Han vann ju totalt mot både Bonucci och Chiellini liksom. Och det är extremt bra gjort. Och ändå så tycker man att borde vi inte peta honom.
Man får ju också någonstans ha respekt för att när fotbolls-VM spelas, då kommer du in väldigt många som inte tittar på så mycket fotboll. Och de...
Det är väl bra, kul,
ja, visst, absolut. Det är ju jätteroligt, och man ska ju liksom inte sitta här på någon höghäst och döma allt det. Men jag vänder mig väl mer mot journalister och så här, som ändå följer det här slaviskt. Då, som har liknande åsikt som folk i stugorna. Det gör mig ju förvånad liksom.
Ja, det var faktiskt TV4, de ville peta Ola Toivonen.
Det är ju konstigt.
Vad är det som händer?
De ska ju ha koll liksom. Sen att folk i stugorna liksom har teorier, det är väl en sak. Men de följer ju inte lika noggrant som vi gör.
Tidigare Sverige-matcher så har vi ju tagit ut och satt plus på alla svenska spelarna. Vi skiter i det då.
Håller ni med om en 4 plus eller vill ni ha något annat?
Jag tycker det är
klart. Nej, jag håller med. Hade vi slagit Brasilien i åttondelen så är det klart att det hade varit en 5 plus.
Ja.
Men jag håller med om att alltså, innan vi åkte dit, det här med att du menar att det blev som det ska bli. Och jag menar att överträffade. Det var nog att jag tänkte när vi åkte dit att vi kan bäst bli som tvåa för att Tyskland vinner gruppen. Mm. Och då kommer vi möta Brasilien och då åker vi åttondelen. Så att vi går till kvarten är ett steg bättre än vad jag tyckte. Men sen så tycker jag att de gjorde precis som du. De har ju gjort som vi förväntar oss att de ska göra.
Ska man säga det väldigt enkelt. 2 plus godkänt. Det hade ju varit att vinna en av gruppspelsmatcherna och i alla fall spela jämnt med Mexiko eller i den andra då.
Men falla med flaggan i topp. Ja, precis. Helt på något sätt.
3 plus är ju att ta sig vidare från gruppen. Alltså vinna 2 av de här 3 matcherna. Det var det vi gjorde. Sen råkade vi bli etta. 4 plus blir det för att vi slår ett Schweiz som på pappret är bättre än oss, har bättre spelare, var favoriter i den matchen, och vi gör det ganska övertygande. Vi gör det genom att vara det bättre laget. Där blir det 4 plus.
Ja. Mm.
För att det ska bli 5 plus måste vi möta ett av dem. Ja, men du vet så här.
Ja, men England, då ska vi vinna
över England. 8 bästa lagen i turneringen.
Ja.
Och det lyckas vi inte med. Men 4 plus tycker jag är en... alldeles
utmärkt. För hade vi slått England, då hade jag gett, gått till en VM-semi, då hade jag gett 5 plus. Absolut. Och hade vi gått till final och vunnit den, då hade vi fått ha ny betygsskala. Det är inte svårare än så. Då hade vi fått ha 6 plus. Då hade vi fått skriva om och ändra här nu, ja, då. Många år Aftonbladets 5 plus-skala har funnits.
Ja, det var vi inne på igår.
Men, nej men alltså, kolla VM 94 då vi gick ett steg till. Hur många mål gör Kenneth Andersson? Han har ingen 5. Hur många gör Dahlin? Han gör väl 4. Alltså, det är ju en jävla skillnad på det anfallsparet, och det är ju det som är hela skillnaden. Att där har vi ett anfallspar som levererar världsklass. Nu har vi anfallare. Den ene lirar inte alls, den andra lirar i Förenade Arabemiraten. De har ändå gjort det förbannat bra tillsammans, men det är vad vi får.
Men jag tänkte ändå vi skulle lyfta ut några individuella prestationer ur den här matchen.
Negativa och, som positiva.
Vi tror vi fokuserar på de positiva ändå. Det är liksom, vi ska inte hänga kraft för att han kommer in, han gör sin första match från start.
Nej,
han gör det väldigt ganska bra i stora delar av matchen. Tycker han är trygg med boll. Gör ett par misstag som blir kostsamma. Han hänger inte med Dele Alli på 2-0 målet till exempel. Men man vill ju lyfta Viktor Claesson som faktiskt när Sverige behöver bryta mönster tar tag i det på egen hand. Han skapar ju i mångt och mycket det här anfallet som han nästan skjuter in själv. En översiktsfint, tar in bollen i planen, visar upp tempo med boll och har gjort ett jättefint.
Du saknar ju Ken Sema där, att man har någon som bryter det här mönstret. Men grejen är att Viktor Claesson gör ju det i den här matchen. Han är ju den spelaren som faktiskt bryter mönster, och han gör det. Han är väl bäst svensk mot England. Han är inte bäst på plan, för det är väl Pickford får man väl ändå säga efter de tre kanonräddningarna. Men Claesson är väl bäst svensk. Ekdal möjligen.
Robin Olsson. Han gör ett par jättefina.
Det är svårt att, jag tycker inte, alltså Lindelöf är också bra, men det är svårt om man släpper 2 och lyfta en, men det är klart.
Ja, men Lindelöf har ju sin uppgift, han måste hålla koll på Harry Kane. Och det gör han ju jättebra.
Ja.
Och det är ju någonstans, och England vet att han kommer göra, alltså då är de tar ut varandra på något sätt där, men han gör det förstås superbra.
Men Claesson har också varit bra över hela mästerskapet. Jag tycker att han har varit en jättepositiv injektion. Han fixar straffar och har spelat fram till möjligheter. Det enda felet var ju att han inte sköt mot Tyskland. Det är nog det enda felbeslutet. Det borde han ha gjort istället.
Han
var lite väl kylig. Det är ju för sig skönt att se. Men det ska bli väldigt kul att se var han hamnar för någonstans. Det vore kul om man kunde flytta lite närmare.
Ja, en liga som man kunde titta på lite lättare.
Men menar du betyg över mästerskapet?
Nej, jag tänker faktiskt i den här matchen, prestationerna under den här matchen.
Annars kan man ju titta på hur de har gjort i mästerskapet annars. Alltså, någonstans så är väl Lindelöf och Granqvist, det tycker jag ska ha 5 plus för den här turneringen. Lindelöf för att han har ju i princip har varit felfri, förutom att han halkade i början mot Schweiz, men det fick ju inga större konsekvenser. Annars har han ju inte gjort ett misstag när han varit med. Och Granen som ju kliver upp och drar in 2 jävligt viktiga straffar utöver ett väldigt solitt mittbackspel. Så att våra mittbackar är väl någonstans 5 plus. Våra centrala innermittfältare tycker jag är 4 plus. Och våra anfallare är väl 3 plus. Yttrarna är väl också någonstans 3 plus. Och ytterbackarna är någonstans mellan 3 och 4 plus. Och Robin Olsson är väl... Han har inte haft jävla mycket att göra, Robin Olsson. Men han får väl ha en stark 3 eller en 4 möjligen efter sista matchen.
Och 4-5 på honom ändå. Så jag tycker att han har...
Robin?
Han
har inte jävla mycket att göra.
Men backlinjen funkar så
pass
bra. Man måste ju väga in det du sa själv.
Ja, det är sant. Det är samarbetet där. Men det är så jävla svårt att betygsätta. Det är ju bara liksom något som
finns. Trygga med varandra, de funkar jättebra.
Hans utrustning på Sterlings första friläge är ju fantastiskt bra. Att han når den bollen och att han läser den, att han kommer runda honom där. Han kommer ut så pass stort så att han inte kan avsluta, för han vill ju gärna runda Sterling. Det tror jag att Olsen också är inläst på, att om det är någon som kommer fri så är det Sterling som är supersnabb. Och han vet också att han är inte världens bästa avslutare, han kommer vilja runda.
Men så här, ska han ha 5? Ska Robin Olsson ha 5? Nu vet jag vad det jag tänker på. Ska han ha 5, då ska han ju ta Dele Allis nick där, för att han nickar ju 2 meter från målet i helt
precis
läge, men han nickar ju precis vid hans händer liksom.
Med 4 får
han får 4, men ska han ha 5 så ska han ta den. Då ska
fram
han liksom
till
göra
så han nog fan 5.
Då ska han göra en galen räddning. Nu spelar det ju ingen roll eftersom Sverige inte gjorde något mål, men jag inbillar mig att det är en viss mental skillnad att ligga under med 1-0 och 2-0. 2-0 är så förbannat mycket mer jobbigt att jaga än att jaga 1-0 liksom. Du 1-0 då får du den här desperationen på ett naturligare sätt, för du vet att det är så förbannat nära liksom. Får Sverige 2-1 i läget förändra allting, men nu, hade, nu betyder det där målet 2-0 liksom. Jag tror att det får en mental effekt på matchen.
Just det där 5 plus mittbacken, så jävla ironi att Granqvist ska hem och spela superettan
nu. Ja. Han har varit 5 plus i ett VM.
I ett VM liksom. Och sen är det skönt att se Victor vara så bra. Jag tycker han har ju varit en av de bästa mittbackarna i hela. Jag tycker han har varit helt fantastisk liksom. Och det är faktiskt jättekul.
Att tittar man bara på försvarskvaliteter och det, då är ju han bättre än Granqvist.
Ja, det är han, absolut.
Men man måste ju någonstans måste man ändå väga in. Ja, alltså han går fram i det här läget där det står 0-0 och vi har ingen aning. Då är det inte så många som tror på Sverige. Nej. I det här läget 0-0 mot Sydkorea, Granqvist går fram till straffpunkten liksom. Ja. Och det är ju någonstans med honom växer ju Sverige.
Ja, och sen psyket i Mexiko med. Alltså ja, bara bränna upp den straffen.
Så, liksom, så att därför är jag de 5 plus de två.
Ja, men håller med. För att,
så var det några,
Sen är ju Bigge, han är ju bra att sätta fart också med bollen och sådär. Sen vill man ju ha en ännu mer givetvis. Men det har ju också att göra med de här uppspelen som vi ändrade lite.
Och vi har ju, alltså, han har ju inte jättemycket löpningar att slå sina fina bollar på, det ska gudarna veta.
Men jag tycker jag håller med om betygssättningen. Där är vi överens. Vi höjde ju Robin också. Så då,
ja, han får väl en 4.
Sen inhopparna vet jag inte om vi ska betygsätta ens.
Pontus Jansson, vad fan för betyg?
Ja, Jansson för sin match, han var ju väldigt bra. Men sen vet jag inte, Christer Thelin och Gudette, de liksom sticker inte ut, de kommer in.
Nej, men återigen, alltså, det är trupper som går långt. Och det startar liksom imponerar enskilda matcher. Och hade vi haft en trupp, då hade ju många av de här inhopparna satt en jävla press på de som startar. Och det har de egentligen inte gjort, så det har inte blivit den konkurrenssituationen. Utan det har ju varit, laget har ju varit givet. Det har ju inte varit någon stor kamp om att dra loss startelvan för journalisterna som har följt där, för att det har ju varit givet varenda jävla gång.
Matti fick de här enorma ytorna mot Schweiz, så hans inhopp får väl ses som godkänt ändå, men annars har det inte varit så mycket att hängas.
Nej. Vi har ju nämnt Pickford ett par gånger här, men han gör ju 3.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hyfsade räddningar får man säga. Det är ju helt matchavgörande att han tar dem. Jag vet att jag har kritiserat Pickford en del i andra poddsammanhang, och jag har fått höra det ganska mycket i sociala medier de senaste dagarna när han har
gjort det. Du har ändå inte såg att han lika mycket som men David Moberg Karlsson gjorde i den här omtalade side-intervjun som tydligen ska vara något utöver det vanliga.
Ja, den tycker jag ni ska kolla upp i offside, för den var för jävla rolig. Men han har ju alltid varit just det här som han har varit så bra på i både mot Colombia och här, att på linjen och reaktion snabb och ta de här bollarna. Min kritik mot honom har alltid varit att han är kort. Att jag generellt sett har svårt för korta målvakter.
Det är en slö kritik, eller inte det?
Nej, jävligt slö kritik.
Men man får ju vara en kappvända. Jag glömmer aldrig när Robert Laul, han satt i sista avsnittet av Allsvenska podden innan han skulle dra iväg till USA, och så sa han att han ville ha tillbaka ordet kappvända i svensk press. Så man får vara kappvända.
Man får vara kappvända. Ja, men jag är lite kappvända där, för att han har ju varit magnifik i det här mästerskapet.
Ja, så han växte varit också i rätt läge.
Han räddar viktiga straffar, han är uppe och plockar bollar i krysset, han gör 3 superräddningar mot Sverige som helt och hållet gör att det här blir en behaglig resa för England. Det är ju de 3 räddningarna som gör att England aldrig behöver liksom ha en puls egentligen.
Nej. I det ingen. Men och han har ju en pondus, va, för han skäller ju på de här framför honom något så in i helveten, eller något han inte är nöjd med. Jävlar vad han gapar på. Där är han ju en klassisk mentalpatientsmålvakt, så som en bra målvakt ska vara enligt legenden.
Bara stå och vråla.
Ja, vi lämnar då Sverige, England och Sveriges spel i detta världsmästerskap.
Men vad, ska vi inte bara kort, vad England, vad tror vi där då?
Ja, alltså vi tar det sen.
Vi kommer till det. För de dödar ju spöke efter spöke. Nu underskattar de inte ens Sverige längre, och straffarna och allting här. Alltså,
jag tänkte vi skulle prata lite grann om Kroatien och Ryssland, och sen ska vi bara komma med en förutspåelse då inför den semifinalen.
Bra.
Så rent personligen, det jag tar med mig från den här matchen, Smolovs punkterade Panenka i början på straffläggningen. Åh, herregud, vilket beslut att fatta. Alltså en Panenka som är så dålig så att en sittande målvakt tar den med ena handen. Det är på något sätt, det är det absolut sämsta du kan göra från en straff, från straffpunkten i det läget. Jag älskar det.
Tänk då på att han inför där redan är typ Rysslands mest avskydda människa. Ja, och han går fram ändå och har modet och chippa.
Där pratar vi psyke. Alltså.
Ja, men det är just det här mentala spelet. Man tänker så här, när han, de ska liksom ta hemma VM och han är den som de bygger laget kring. Han får en katastrofstart i VM, försvinner ut och blir avskydd. Och du ska slå en straff och du gör det. Du tar det horribla beslut. Varför inte göra det enkelt? Det är väl,
men
det man ska
jag,
göra.
Men jag är helt övertygad om vad som hänt här. Han har ju bestämt sig så långt innan. Alltså, ska jag slå en straff i en straffläggning här, då jag ska slå en Panenka. Ingen kommer förvänta sig det. Då, liksom så här, jag ska bara bygga upp mig själv. Han har suttit hemma när han inte har känt den här pressen på plats. Så här, det är klart jag sätter den. Och sen när han väl står där, så är det gummiben liksom. Han har bestämt sig så långt tidigare, så han kan inte ändra sig när han väl kliver fram. Men situationen gör att det bara inte går. Det är det här som är så fantastiskt med straffläggning, att det får fotbollsspelare att glömma bort hur man spelar fotboll. Jag älskar det.
Ja, det är så korkat att inte ta ett enkelt beslut. Ni vet, bredsidan till höger eller eventuellt bara gå på en jävla brist.
Det är
det
här som är grejen med straffläggning.
Jo, det är det. Du älskar ju straffa.
Ja. Jag vet fan, jag lider med honom. Jag har för mycket empati för att...
Det är stenhårt.
Jag tyckte det
han mår ju lite dåligt när man säger det.
Ja, alltså vet man också om att han redan liksom har det lite halvjobbigt då. Men
är det inte då det klast också att det händer?
Jo. Alltså, det är ju en bra saga ifall han är avskydd och så kippar han in den och så vinner de. Ja. Men de skulle göra en staty av Joaquin Fejevs räddning mot Spanien. De skulle göra en staty av Smålands miss istället.
De står bredvid varandra.
Ja,
den blir lite mer klassisk staty.
Hjälten och dåren.
Det här blev ju då avslutningen som Kroatien vann på straffar. Fernandes missade ju också, det också en bedrövlig straff. Han drar en halv meter utanför stolpen.
Det ser man när han tar bollen. Han rycker åt sig bollen. Han vill inte vara där. Han avskyr att vara där. Och så går han fram och så tar han i för kung och fosterlandet. Så får han en fel. Träff som går utanför.
Men honom kan man inte hänga, för det är hans förtjänst att de har tagit i den där straffläggningen.
Hans straff är sämre än en Kroatiens markeringsspel när han får nicka in bollen. Alltså, ändå markeringsspelet när han får nicka in bollen är ju alltså, det var ju helt alltså, det stod inte någon i närheten.
Men de var, alltså, det märks ju med den intensiteten som många lag spelar, även Kroatien, att när det går upp när andra kvarten i förlängningen. Vi såg det i Englands match mot Colombia. Det var liksom varannan spelare på planen. Halt, de kunde inte gå liksom. Alltså Mandzukic i slutet här. Jag tror det sista avblåsningen var så här. Han gick inte ens ut på planen. Han var gick av. Nej, skiter jag i det här. Jag kan inte springa mer. De hade inga byten kvar. Jag kan inte springa mer. Så han tog två steg och så ställde han sig utanför planen. Alltså,
men Subasic fejkade han sin baksida. Därför att han där när han fick så jävla ont i baksidan. Jag menar, gå baksidan så går ju baksidan. Ja, då kan du inte gå. Sen kommer de in och ger han lite massage. Och sen så rörde han ju sig fritt igen. Var det kramp bara?
Men kramp, då var det tillägg kvar. Sex, och sen ska han spela 30 och sen stå. Då visar man väl lite.
Men sen, han hade ju
inga byten kvar.
Jo, men de får göra ett extra.
De hade ju kunnat byta ett till. De hade kunnat byta han i förlängning, men de gör ju inte det.
Nej.
Han gör ju verkligen en överdriven Karlgren i U21. När Karlgren sitter ner jättelänge så här, ja, han är där liksom. Han var ju... jag tyckte också det var konstigt. Det var helt...
Jag trodde att han är körd alltså, för att det brukar ju vara om det är baksidan.
Det såg ut som att han hade svinot.
Ja, jag tänkte att nu gick den, men då var det väl som du säger.
Sen gjorde han det ju igen, för han gjorde ett upphopp där senare och... höll på att fumla med bollen och landade. Och sen så låg han och vred sig igen och tog så samma. Jag vet inte, för han hade kanske någon känning, men han spelade ju uppenbarligen över. För att han såg ju pigg och fin ut till straffläggningen.
Bra straffmålis.
Ja, det får man ju tänka på, att han tog ju tre mot Danmark. Ja. Och det är klart att ryssarna vet det. Jag menar, när han, vad heter han, Hernandez där... gå fram och darra som ett asplöv, så vet han ju att det är ingen dålig målvakt han skjuter.
Det är två riktigt dåliga straffar de missar Ryssland.
Ja,
alltså.
Men
alltså, det är ju sån enorm press med. De står där och skriker Russia på läktaren när du ska spela. Du har ju spelat i två timmar och det är match nummer fem i ett VM.
Man känner också lite för Fernandes som har också en väldigt speciell historia. Han har hamnat i Ryssland och sådär. Han har ju också en lång historia av depression och sånt där i sin...
Ja, verkligen.
I sitt bagage, som man hoppas att inte det här tar alldeles för. Men som sagt, de hade inte varit där överhuvudtaget om det inte vore för hans nick. Och han gjorde ju en jättefin match tycker jag, Fernandes. Gjort ett fint mästerskap.
Ja, verkligen. Ja. De hade inte varit där om de inte hade varit dopade. Sen om de är publikdopade eller bloddopade, det låter jag vara osagt. Ja, men det är lite vibbar från 2002 där när Sydkorea hade sin massiva röda vägg och de liksom bara lyftes av den här av den här publiken.
Måste nämna Modric också, för att när hela Kroatien liksom låg och skrek på båren i stort sett, så då tog han fortfarande maxlöpningen ner.
Men han
och
hade ju en period där han gick mycket. Jag kommer ihåg, vi satt här inne i andra, om det var andra halvlek eller första kvart den i början, så vet jag att det var någon som satt inne på redaktionen och gastade om att Modric bara gick. Är han skadad? Och sen några minuter senare så var han igång och sprang precis som att det var inledning av matchen. Ja, men han förtjänar ju verkligen en semifinal. Han är ju en sån spelare som man har svårt att inte tycka om väldigt, väldigt mycket. Så att det är verkligen spelare jag är glad att ha fått gå långt. Och kroaterna var ju trevliga i gruppspelet också, så att de förtjänar ju ändå och vara där de är, tycker jag.
Ja. Jag tycker Modric är en av världens bästa fotbollsspelare, och att det märks så tydligt vad det gör när du har ett sånt geni centralt som kan liksom styra spelet och får alla runt omkring. Hans passningsspel ger ju alla liksom den där lilla halvsekunden mer betänketid, för att han slår den så bra, han slår den så rätt. De behöver liksom inte fundera så mycket. De behöver liksom löpa i sina ytor och bollen kommer hela tiden perfekt till dem. Ja. Det görs oerhört mycket för alla runt omkring.
Ja. Rakitic iskall på femte alltså. Helvete är bara säker han är. Ja. Drar den på exakt samma ställe dessutom. Men han verkar nästan som att han ser att målvakten
Han gör precis likadant som i första straffläggningen där mot Danmark, va?
Ja, jag sa det. Han slår ju den på exakt samma ställe liksom. Då är ju Schmeichel är ju nära och når den då. Här går han ju åt fel håll, ryske keepern Akinfeev. Men
han sitter ut och
det är ju spelare också som är till vardags i tunga klubbar. Det är Real Madrid, det är Barcelona och sen Mandzukic i Juventus. De har vunnit titlar, de har vunnit saker. De är ju liksom rutinerade. De vet vad de ska göra när det blåser till. Hur man ska prata med sina lagkamrater. Hur man ska uppträda och sådär.
Men Rakitic var jag 100 på. Men sen var jag 100 på den här gamla ryssen också. Vet du, han Ignacevic.
Ja,
jag hade ju sätta min lägenhet på att han sätter liksom. Alltså, det finns inga tveksamheter där.
Ah, han är helt obrydd, alltså, jag älskar honom. Jag önskar att han var 30 så han kan spela ett gäng år till, alltså, fantastiskt.
Och så har han inte en min. Han bara dunkar dit
en. Han har ingen klubb säkert. Och är 38
eller? Ja, det är precis, 38 är han.
Ingen klubb,
ingen klubb. Han ska väl lägga av då, är det inte,
ja men typ, jag tror det. Ja, fantastiskt.
Det är sista han gör. Får vi då England-Kroatien i semifinal. Det känns ju ändå att på förhand tittade på, det är klart att Spanien var på den här sidan, men när Spanien åkte ut i åttondelen så kändes det som att ur de här kvartsfinalerna var det favoriterna som gick.
Vi trodde väl ändå att Tyskland-Spanien skulle vara, eller?
Jo, men när det blev som det blev, så var det ju då favoriterna ur de här kvartsfinalerna som gick vidare.
Sverige hade väl nog varit om Colombia hade slagit ut England, för jag tror att vi hade plockat Cuadrado och stängt av honom och vunnit den matchen. Det var nog Sverige, bara. Ja, jag tror det. Det var straffarna som avgjorde.
Det hade passat Sverige lite bättre kanske.
Ja. Där håller jag stenåt på kroaterna.
Du håller stenåt på kroaterna?
100%.
Mot England?
Ja. England ska ut.
Du håller på dem. Du tror inte, det är inte det du tror.
Nej, men jag tror på dem och jag håller på dem. Det gör jag på den sidan och Frankrike på den andra sidan. Det är mycket för Mbappé och jag vill se potentialen komma ut. Sen väljer Lukaku är man ju svag för och sådär, men jag vill ha Frankrike emot.
Men jag tror England, alltså det här England är ute på en resa där de besegrar spöken. De besegrar ju alla motståndare de har haft, alltså de växer ju på alla plan. De gör ju allting som de inte har gjort förut. Nu har de chansen att gå till sin första VM-final sen 66 då, sen de vann, va? Så att jag är ganska säker på. Dessutom tycker jag att England har en mer uppåtgående kurva i den här turneringen. Kroatien, fan, har så stora problem med ryssarna. Det ska de inte ha om de är lite smartare.
Och så stora problem med danskarna.
Ja, men Danmark tycker jag är ett bra lag. Danmark är inte så förvånad över ändå att det blir jämnt. Danmark är ett bra fotbollslag. Vad fan, Ryssland är ju för fan inte fotboll, så de skickar ut ett gäng allsvenska spelare för fan, alltså alltså de ska vara smarta där. Och de har fått ödsla så jävla mycket kraft nu på två extremt tuffa matcher där de har gått på knäna
på slutet där, ja. Alltså, och den här Danmarksmatchen spelade ju förstås in, ja, i att halva laget inte kunde springa.
Och nu fick de ytterligare en sån, och nu är den här matchen på onsdag. Det är inte så jävla länge.
Men vi ska ju komma ihåg att kroaterna har ju också besegrat sina egna spöken. Två år sedan hade vi revolten där i EM med Ultrasen. Vi har politiska problem, vi har bedrägerier på klubbfotbollen med Mamit för hela den biten. Så att det är verkligen två nationer som har tagit sin besegrat sin.
Men det är nog mer, men det där tror jag mer att de använder som någon form av fördel liksom, att de har sin grupp liksom, och de har massa bekymmer utanför den gruppen som liksom är på dem och trycker på dem och så, så liksom sluter de sig och så nu jävla liksom, så använder de det som en extra tändvätska. Men jag tror att har du de här två extremt tuffa 120 minuter
som, ja, det är väl det liksom, de kan, och det
så England alltså det. Alltså vi gillar ju Sverige, men de behövde ju inte slita ihjäl sig mot Sverige. Alltså det blev aldrig någon forcering på slutet liksom. Det var ju knappt någon närkamper i den där matchen Sverige-England. Men det var ju ganska mjuk.
Det var det som kändes med energin för mig. Jag tyckte att liksom
han kunde göra de byten, Salska, han kunde ta ut eller Ali där. Alltså de byten han vill göra kunde han göra, för att han behövde inte förhålla sig så himla mycket till liksom att de behövde jaga eller någonting.
Dessutom det där att Sverige släppte till lite ytor där utanför, som vi ju alltid har gjort. De där, jag tyckte Dele Alli i den matchen växte faktiskt in i. Han har gjort en väldigt svag turnering. Jag tyckte det här var perfekt match att spela igång formen inför de sista matcherna.
Jag var glad att han startade, för jag tyckte han har varit så svag i VM, så gör han den här matchen och sådär. Sen så kändes ju Sterling jättepigg. Han sprang något enormt.
Alltså man ser ju hur snabb han är när han får möta de svenska backarna. Så det är inte det att Lindelöf är långsam på något sätt. Men
nu kommer ju England kommer få att göra med Luka Modric och Rakitic.
Så är det. Jo, det är klart att det här blir svårare på alla sätt. Det jag kan ge dig då i din kroatsinspaning, att du tror de är starkare, det är ju att nu England vill ju föra, och England kommer väl förmodligen föra även en match mot Kroatien. Det är ju deras sätt liksom att ta kontroll och så. Och Kroatien har ju haft två matcher nu där det är liksom ansvaret någonstans har varit på dem. De har varit det lite bättre laget. Och det, alltså, de har inte riktigt hamnat rätt där liksom. De har inte känts riktigt bekväma hur de har kommit till de här matcherna. Vare sig mot Danmark eller Ryssland. Och mot Danmark hamnade de ju i underläge till och med tidigt. Så att det är väl möjligt att det passar Kroatien lite bättre då. Att okej, nu kommer England här och de har bra självförtroende. De tar tag i taktpinnen och Kroatien kan ligga och kontraslå. Men mitt stalltips är ändå att England går till final.
Jag tror väl att de kommer förmodligen spela Brozovic från start istället för Kramaric. De ändrade ju den nu. Sen så bara utgår jag från att Modric ska vara så pass skicklig så han ska kunna hitta Rebic bakom wingbacks på ena sidan och Perisic på andra sidan. Och då tror jag de får det jävligt jobbigt, för att de två springer ju något oerhört. Alltså. Men det är klart, England har ju också sina vapen. Man får inte glömma där de har.
Hodor på fasta.
Precis.
Vi får också ta oss tillbaka till fredagen, för det har spelats två kvartsfinaler till.
Där var vi knäckta.
Brasilien, Belgien. Jag har som punkt här Laul. jag vet det här tog hårt.
Ja, men alltså jag har accepterat den här förlusten. Alltså, jag tycker fortfarande inte att den är rätt. Det är klart att Brasilien är jättekorkade. För det första är de Belgien ett handikapp. Nickar in en boll i eget mål eller styr in en hörna i eget mål. Belgien får handikapp 1-0. Men vad som då händer, och där pratar vi mycket om i tv-sändningen, det är att då tappar de allt liksom. Då går de upp med allt de har och de blottar sig något otroligt mot Belgien som kan ligga på lur där med Hazard, De Bruyne och Lukaku. Det är naturligtvis bäddat för att Belgien ska göra ytterligare ett mål, vilket de också gör. Det är jättekorkat. Men sen så sansar de ju sig på någonstans och inser att vad fan är det som händer. De kommer in till en pausvila, de gör jävligt bra byten, får in Firmino, får in Douglas Costa som är fantastisk i en mot en situationer. Och i andra halvlek är det ju en slakt. Det är ju en fullständig slakt av Belgien. Alltså det är den enskilt högsta nivån ett fotbollslag kommit upp till i det här mästerskapet, hävdar jag, Brasiliens andra halvlek. De ska dessutom ha en fullständigt solklar straff på Kompany manglar Jesus var det, ja. Och där visar ju tv-bilderna att bollen var inte ur spel och då ska det vara straff. Det finns inget att diskutera. Och alla chanser på detta. Och det enda egentligen som gör att det här inte då blir oavgjort till slut, det är ju då att de inte får de här straffarna och att Courtois spelar otroligt fint målvaktsspel. Det är väl någonstans den prestationen man kan lyfta fram i Belgien. Men ställt mot varandra, om du ska ta fram en värdig vinnare i den här matchen, nej, jag accepterar inte att Belgien är ingen värdig vinnare. Det här ska i alla fall bli 2-2 och sen får de göra upp i 30 minuter till och så får vi se vem som är bäst. Och då är jag övertygad om att brassarna hade varit det. Så här var en fruktansvärd förlust. Alltså. Fan, får gå tillbaka till 86 alltså, när Frankrike skickade ut Brasilien på straffar för att uppleva. För att det här var värre än 2014 när Brasilien förlorade med 7-1 mot Tyskland. För då var det så, då fanns det inte i närheten. Det var redan borta, det var förlorat och förbi.
Tyskland var så jävla bra.
Ja, det är bara att acceptera och lyfta på hatten. Tyskland, ni 20 reser bättre. Ni förnedrade oss snart fullständigt. Fine. Men det här var inte,
nu
det var inte värt
det. Nu var du snäll också, eller du kanske glömde bort. Vi har ju det här jätteläget med Paulinho och Thiago Silva är framme. Det är ju nästan Brasilien som ska ha 1-0, kanske till och med 2-0 innan Fernandinho och Jesus nickar in. Det är helt obegripligt.
De är ju två man där, ja.
Och det är ingen, nej, ingen belgare som står där. Det är inte så att Fellaini eller Witzel där med skallen, utan de nickar in den eget mål. Och jag instämmer på det. Alltså de chanserna de har i andra halvlek.
Ja, men det är en slakt.
Ja, sen så tycker jag ju att jag tycker att Neymar tappar en del boll i andra. Där han bryter fram någonstans i straffområdet, tappar några gånger. Jag tycker inte att Coutinho håller den här extremt höga nivån vi har sett innan och sådär. Trots det så kör de ju över Belgien fullständigt. Det gör de verkligen i andra. Och sen så vill man ju ha, nu kanske Douglas Costa, vi pratade om det i tv också, han kanske var lite skadad kanske därför. Men han borde ju startat i den matchen när man ser till vad han kan. När han står där i slutet, det är ju 90, vad är det, när Neymar skjuter, den är 90-91. Jag älskar den. Det är den bilden jag har. Han står framför, så han har två belgare, den ena inbytt och den andra en försvarare. Och han tvekar inte att utmana dem. Och de hamnar axel mot axel, han bara trycker bort dem och serverar Neymar. Det är där man vill se från Brasilien, från typ mycket, mycket tidigare, Viljan.
Men jag tänker alltså, de möter ju någonstans Belgien och att starta dem med Viljan som gjort det bra mot Mexiko, och man tänker väl sig någonstans att Belgien som kommer anfalla och stå upp och att det inte ska bli det här, det är ju matchbilden och målen som faller som gör att vi får ett extremt lågt Belgien och att det blir den matchbilden som passar Costa, så att ja, det var väl okej liksom.
Jag tror han hade kunnat vara rätt bra.
Ja, det hade han, men Viljan var ju jävligt bra mot Mexiko, ja, men sen var han ju tillbaka, nu fick de ju spela med 10 man igen då.
Nio med Jesus.
Ja, exakt.
Ja, alltså att Tite har hållit kvar vid Gabriel Jesus under hela det här mästerskapet, trots att han egentligen aldrig har inte lyckats med nästan någonting.
Han har ju faktiskt råd i gruppspelet att testa Firmino. Han
skulle, ja, alltså, precis. Men jag tycker att varenda gång Firmino har kommit in så jag tycker också det är så lätt att se. Har man en Neymar som inte är så aktiv i försvarsspelet, som gärna vill liksom hitta ytor, gärna vill tjuva lite grann, gärna vill vara liksom första gubben i en omställning och sådär. Jag menar, ta in då en forward som är så försvarsinriktad som Firmino är. Han är ju mer att han är första försvarslinje än att han är målskytt egentligen.
Men det är väl Jesus också i alla fall. Han löper ju som fan.
Han löper jättemycket, men det känns det mest som att han löper och stänger av. Alltså han är ju inte bollvinnare på det sättet.
Nej, det är inte. Men deras matchplan är ju, de ställer ju sig jävligt högt och sen så pressar de ju Belgien åt sin i helvete. Och det får de en ganska fin utdelning. Belgien har ju svårt att hantera det. Det är precis som du säger, det har lika gärna kunnat bli 1-0 till brassarna.
I början där.
Jag skulle nästan vilja hävda att Firmino är världens bästa pressspelare. Som forward. Och det tycker jag är konstigt. Men där har han visat Tite, alltså, det är den här kritiken, det är precis samma som man har mot Jan Anders. Han har ju varit konsekvent med Gabriel Jesus under hela kvalet.
Men han har andra alternativ än vad Janne har.
Han har lite andra alternativ. Det är sant. Men han har varit konsekvent. Det är samma som med Paulinho. Han tog in honom fastän att Paulinho var och spelade i Kina. Och man undrar vad fan, ja, han, det har varit min gubbe i landslaget, det har funkat, det är så här jag vill spela, jag vill ha den här spelartypen på plan. Och han har tagit med honom. Så att han har också premierat kontinuitet och att hålla en linje.
I kvalet var det ju kanon.
För att börja laborera. Och de var ju överlägsna i kvalet liksom och sådär. Så att det var ju inte så att det var några jättemarginaler heller. Men så att teorin är ju densamma, att han premierade kontinuitet för att ändra för mycket. Men som sagt, han har lite andra verktyg på i verktygslådan att använda sig av.
Men det, alltså det är ju, har man, de behöver ju bara lite flyt, så får de med den matchen till förlängning utan tvekan. Eller så gör de 1-2-0 i början. Och 1-0 mot Belgien, med tanke på hur de såg ut när Japan gjorde 1-0 precis innan de liksom kom tillbaka in i den matchen, så hade de förmodligen bara blåst över Belgien, kan jag tänka mig, med, om de hade fått det med sig. Och ser man till Renato Augusto, han gör ett jättebra mål, han nickar in det, men sen kommer han alltså helt i slottet och han missar mål.
Där,
det är som det är ju lika sopig jävla straff som Fernandes gjorde i Ryssland, liksom utanför. Och sen Coutinho har ju ett jätteläge och sen straffen, jag håller med, även om bollen nu hade varit ute så spelar det ingen roll för kompanist. Tacklingen är så jävla dålig så han måste ju straffas för den skiten han gör i straffområdet.
Nej, du kan ju inte kasta det med dobbarna före så.
Och komma undan.
Och det var de dessutom de jävla kamerorna som jag i och för sig tycker de borde avveckla, men det är inte ens det.
Om man nu har dem, hur kan inte de uppfatta det?
Det är
skulle vi avveckla dem nu skulle diskussionen vara att ta tillbaka något nytt händer. Man blir så jävla trött. Man kan inte bara sköta det. Om vi har det, sköter.
Men det finns ju ett utbrett hat mot Neymar. Det har man ju förstått här nu liksom. I den
det
här
mästerskapet.
Nej, det tycker jag är fullständigt bedrövligt. Och det är möjligt att det påverkar domarna här då. Att nej, men de ska fan inte få någonting. Jag menar, det kändes ju ett tag som att Belgien har kunnat skjuta ner brassarna med pilbåge. Det har inte blivit något ändå liksom. Och de kanske irriterade då på att Neymar rullar och håller på, men jag håller med, jag, alltså om man sitter hemma framför sin tv och blir så jävla arg så att man kokar och är helt vansinnig för att en fotbollsspelare överdriver lite när en annan jävla spelare ställer sig och trampar honom på fötterna, eller med tanke på alla de här hårda smällarna Neymar får, om man liksom har det perspektivet att man blir så mycket mer arg för en förstärkning än för en hård tackling, då ska man nog titta sig liksom i spegeln och fundera på varför blir jag så arg över det här, och försöka analysera, försöka sätta sig in i situationen för de här liksom snabba dribblande spelarna, hur de får omkring på planen, hur mycket stryk de får i alla matcher och att det faktiskt känns att få de här jävla tacklingarna.
Nu är det inte samma kanske fula tacklingar för dem här i Europa, men det är ändå fula tjuvnyp från alla möjliga spelare. Sen har man tittat på brasilianska ligan där han kom fram i Santos och titta hur mycket stryk han fick som spelare, och så kommer du liksom vidare i karriären. Det är klart att du också måste få kanske hjälpa till lite ibland. Jag har full förståelse för att han gör det. Varför inte markera mot de fula grejerna? Det är inte okej att en mexa går fram och kliver på honom.
Och sen kan jag också reagera. Jag kan också
reagera.
Jag kan också reagera till och med jag då och säga, vad fan res på det? Ja, så kan jag också känna, men sen är ju det förbi. Jag sitter ju liksom inte, människor sitter ju hemma och brinner och ägnar sina liv åt att göra filmer på sociala medier för det här, vilket är ett helt obegripligt perspektiv. Men det måste ju vara det brutala spelet man ska bli förbannad, för det kan ju skada människor att någon rullar några varv. Det har väl ingen, det drabbar väl ingen, det spelar väl ingen roll, det är väl ingen som blir lidande av det.
Och för många som har kritiserat Neymar, de hade ju tyckt att det varit mer rimligt om han hade ställt sig upp och gjort likadant tillbaks. Om han hade gått rakt in, om han hade gått rakt in med dobbarna
och hämnats.
Alltså du vet som...
Titta er i spegeln, säger han, när ni blir så jävla upprörda och funderar på varför blir jag så upprörd över det här egentligen?
Vilket ju är helt fel. Jag menar, det hade ju varit mycket värre. Men det tycker man på något sätt är att stå upp för sig själv. Och man ger igen lite grann.
Men det är ju den här machokulturen som
vi försöker... I Portugal till exempel som... jag nu kommer jag inte ihåg. Nej. Det var någon, någon hämndaktion.
Så reagerar man ju också. Man kan ju reagera framför tv när någon ramlar. Man ser att det inte är något, så börjar de göra det här jävla varutecknet. Men det är ju precis som Lau. Det är inte så att man liksom lägger hela sitt liv på att hata den här människan sen.
Men jag tror att det är den här machokulturen som vi brottas mot andra delar i samhället. Det hänger ihop med det. Och dessutom tror jag också det är en lite åldersfråga. Jag tror de som blir allra mest upprörda, de är en bit över 50 och förbannade i största allmänhet liksom. De är jävligt arga på det här. Jag frågar lite yngre kids vad fan de har, för de är ju liksom förstärkningar och så. Det är ju en del av spelet.
De tycker att alla spelare ska se ut som Terry Butcher när de kliver över fotbollsplan. Måste ändå hylla Belgien också som tar sig vidare.
Jag vet att
det är svårt att vissa här inne. Men en Eden Hazard
I en halvlek och sen är han duktig i andra. När han väl får bollen, tar emot den och ska vända runt, antingen så går han förbi eller så fixar han en frisback, vilket
hela tiden
är 100% av honom. Så han är ju fantastisk. Och sen är det ju det att men jag tycker att i första halvlek när Brasilien liksom går fram, så ska Belgien bara så bra och utnyttja det läget. Hade de inte gjort 2-0 med de ytorna, så hade det varit katastrof, kan jag tycka. För att fan, det ska man kunna göra. Om Brasilien öppnar upp sig och liksom bjuder till ett jävla hav, så ska Lukaku, Hazard och Kevin De Bruyne.
Men vad gör Fernandinho i omställningen där? Han står som en kon på mitten. Han står som en kung. Lukaku tar en liten vinkling till vänster, ja, och bara springer förbi honom.
Han måste rida
han måste,
ner honom.
Han måste ju bara ta ett gult, ja, ja. Det finns ju ingenting annat. Han kliver ur den tacklingen.
Casemiro hade ju kapat honom direkt. Alltså, jag kan inte
Casemiro hade ju utan tvekan. Han hade ju tagit ett gult där. Men,
han hade hamnat på efterkälken.
Han står på hälarna och tittar på.
Men Fernandinho inblandade ju alltså självmålet med, så han har ju ingen rolig match.
Och det
är ju tråkigt. Det är ju ändå, alltså man skulle kunna kräva mer av honom.
Och där kan man verkligen kritisera det här avstängningen för två gula kort, vilket jag tycker är fjantigt, för det gör hela tiden att vi inte får se lagen spela med sina bästa spelare i många av de här viktigaste matcherna.
Ja, två gula avstängningar under gruppspelet, absolut, men sen måste man ta bort dem, annars får du förlänga till tre under hela VM.
Exakt.
Men har inte det med det där, de ändrade väl det för ett tag sedan?
Ja, nu kommer de försvinnas, va, till
semi försvinner de, va?
Det var ju han Ballack, va, när han blev avstängd inför VM-finalen 2000. Nej, men det var han fick en andra gult i semin 2002, Ballack, tror jag. Och så missade han finalen.
Det drabbar något till de stora lagen. För att det ska till förändringar.
Ja, men då ändrade de för att Tyskland, som att det skulle kunna bli avstängd.
Men det känns ju när det handlade om Nedved i Juventus nu, va?
Ja, så var det nog. Ja, men
nu måste vi ändra.
Det vill ju till att det drabbar någon av de stora drakarna.
Jag vet inte hur mycket håller du på i... Nu i VM.
Nej, men nu har jag sett se mer av den här skiten. Nu är alla roliga lag utslagna.
Men sen, jag kan tycka en sak som jag tänkte på idag. Jag hade en rolig spaning med 58, men den röker då bara både Brasilien och Sverige åkte ut. Men jag tänkte på en annan sak. När man minns Jogi Löw och Podolski och hela den här biten 2010, hur tyskarna bara liksom sköljde fram. Jag tycker inte vi har haft ett lag som har sköljt fram på det sättet. Eller?
Nej. Det kan jag hålla
inte
med om.
Inte ett sånt lag som har varit liksom, alltså, nu var ju England en ribba.
Frankrike faktiskt till viss del.
Kvitterat till 2-2, hade vi haft VAR då så hade ju Lampard skott, men det blev 4-1 där. Det blev 4-1 mot Argentina, va. Och sen kommer jag inte ihåg hur det gick efter exakt siffror, men de var ju alltså grymma tyskarna. Man satt ju liksom med hakan fan ner i golvet och tittade på dem då. Men vi har inte haft ett sånt lag på det sättet i gruppspel och slutspel.
Nej,
liksom.
Nej, det är sant. Jag måste bara säga någonting som vi får nämna Belgiens prestationer som tar sig till semifinalen. De Bruynes avslut på den omställningen.
Alltså, jag ska han sätta 100 av 100.
Ja, jag skulle vilja säga det. Jag ska sätta 10 av 10 när han får skjuta
därifrån.
Alltså, det är så jävla fint i avslutet. Det är bara titta
upp. Han skjuter bakom foten på backen. Liksom.
Jo, men han vänder ju röva till Marcelo.
Det är ju stenhårt, helt utan skruv bort i stolpen. Omöjligt att ta.
Jag tycker med det är klass. Det är fint. Och sen Courtois räddning på Neymars skott är också bra.
Ja, målvaktsspelet ger jag dem. Courtois målvaktsmatch, det är en av de häftigaste man har sett i ett VM då, om jag försöker vara objektiv. Det måste jag säga. Alltså, det är otroliga räddningar. Särskilt den räddningen på Neymars som är strax under ribban. Alltså, den ska han ju inte nå, men han når den ändå. Han måste liksom vara i två delar nu, som har fått limma ihop honom till semin här, för att han är så jävla mycket smart.
Han är ju 3 meter
lång. Frankrike och Belgien, om Belgien visar upp svagt försvarsspel och Frankrike gör det med, och de skulle ha liksom sin offensivt finaste dag, då skulle det kunna bli alltså helt galet, ja. Det skulle kunna bli alltså självaste vilda västern. Det är mycket spelare också som har mött varandra, känner varandra i båda de här lagen, så att det är en cool fight.
Ja, verkligen. Alltså. Ja, och vi låter målvaktsspelet då vara en segue från den här matchen till nästa, där Muslera inte hade sin bästa dag på jobbet. Den är tung att tappa in, samtidigt som Hugo Lloris gör en superräddning.
Det är inte första gången med Muslera heller. Han har ju gjort det förut.
Ja, alltså. Det har han gjort. Och det är inte första gången med Lloris heller, att han gör en sån superräddning som det faktiskt är. Hur fan tar han den? Men det blir så uppenbart. Jag tycker visserligen att Frankrike är betydligt bättre än Uruguay i den här matchen. Men
Uruguay är överraskade, tycker jag, inledningsvis. Mm. De var uppe och skrämde och så vidare. Och räknar man in då att man hade haft en annan anfall här, så tror jag att de kanske hade kunnat utnyttja lite mer. Men,
ja, de saknar ju Cavani där förstås.
Frankrike tycker också, de gör ju det de ska göra. De bjuder inte på jättemycket och de liksom lugnar ner tempot när de behöver. De springer inte ihjäl sig. Jag tycker att det var också...
Alla, alltså Kanté. Ja. På att springa ihjäl sig.
Alltså, nej, hur? Men de gör ju faktiskt, det är också det här jag kan tycka kan vara lite snyggt med. Man kan sitta och kräva lite mer offensiv ibland för att det finns så mycket fina spelare. Men de vinner ju ändå matchen med 2-0. De springer inte ihjäl sig. De sparar ändå en del på krafterna, de kan göra det. Och det tycker jag ändå är smart.
Mm. Men alltså det Uruguay gör jävligt bra i början av den här matchen, det är ju att de sjunker lågt men de bibehåller sin aggressivitet. Mm. Och det är ju liksom fotbollens heliga graal och lyckas med det och vara så jävla aggressiva. På gränsen till brutala är de ju det smäller ju en del i närkampen. Mm. Alltså satan vad de går in där på Frankrike. Vilket ju, ja, men de klarar ju sig undan kort och så här i alla fall i de flesta fall. Så att, ja, men då var det väl okej då.
Men det vibbade ju nästan lite på ett ledningsmål.
Ja, där gör de det väldigt bra. Men sen är ju Frankrike är ju för bra helt enkelt. Ja. Vi är tillbaka på Sverige och England där. Ja. Ja, liksom, och Uruguay påminner på många sätt om Sverige fast med ytterligare en nivå då.
Men hälften med invånare.
ja, men det är små fotbollsländer befolkningsmässigt båda två liksom. Men jag menar, när Uruguay får Cavani borta, då finns det ju inte där bakom heller. Nej. Det är ju som tappar Sverige någon av Sverige tappar Lustig, ja då blir det problem. Ja. För att vi har inte de trupperna och det har inte Uruguay heller. De har sin startelva och startelva går till kvartsfinal möjligen semi, men sällan längre.
Mm. Men man märkte ju när Uruguay tog sig vidare då från sin åttondel att det de inte fick i den här matchen var att de där långa bollarna, alltså de här mittfältskampen. Jag tycker att Kanté är så jävla bra i den här matchen för Frankrike. För att så mycket bollar vinner, så mycket ytor han skär av, så andra bollar han plockar upp och han sätter igång det direkt. Och han är där och han tacklar och han vinner fan nickdueller. Han är ju en tvärhand, men han är där och stångar så han har sån tajming i allt det där spelet.
Men det är för honom är det lite att plocka godis från småbarn också. Ja. Alltså det här Uruguays mittfält, det är fan inte det särskilt bra. Det måste
nej, men han
de har en jättefin backlinje och de har jättefint anfall när Cavani är med, men mittfältet.
Så. Varken Pogba eller Tolisso behöver. Du är ju egentligen deltagare för att Kanté, han hanterade de här två spelarna själv liksom. Och det är ju som alltså, att ha Kanté på plan, det är ju som att ha en och en halv spelare.
Du hade liksom, behövt byta Torreira med mycket. Kanté egentligen. Hade du bytt över Torreira till Frankrike och Kanté till Uruguay så hade vi fått en annan fight.
Ja, då hade det blivit betydligt jämnare.
Det hade kunnat räcka för han är så jävla bra.
Ja, jag tycker han är otrolig alltså, på just det där. Det är ju liksom en Makelele med en bättre fot. För han kan ju faktiskt också delta i kombinationsspelet och han kan spela på ett och han kan vara en del av de här trianglarna med Pogba och Tony.
Men trots det, som till exempel när de möter Argentina, så släpper de, trots att han är så bra där, så släpper de ändå tre. Och det är därför det kittlas lite mot Belgien att man vet att ja. Men det är ju det bakom där om Titi
och Belgiens centrala mittfält med Fellaini och Witzel, det är ju någonting annat att stångas med, du vet. Han kommer inte vinna några nickdueller där, kan inte.
Fellaini är så.
Nej, men jag håller med. Jag sa att jag ska se något mer av er. Men det är klart att ska. Belgien Frankrike blir ju en häftig match. Jag hör ju vad ni pratar om. Så att, den får man ju ta och se. Och det är klart att England Kroatien blir också ganska coolt. Och jag menar, får vi en final mellan. Jag gillar ju när VM handlar om de stora elefanterna i slutändan. Jag har gärna lite skrällare och så. Så att jag ser gärna final mellan England och Frankrike. Det är ändå två liksom fotbollsgiganter även historiskt. Även om de bara har varsitt VM-guld så är det ändå två stora fotbollsländer.
Vi har ju pratat om det innan också, det är jävligt tråkigt att det har blivit ett EM av ett VM.
Ja, det är klart.
En nation hade man ju velat ta med från Sydamerika eller Afrika eller Asien liksom. Ja. Men det hade ju varit Sydamerika, de afrikanska länderna. Jag trodde ändå på Senegal ett tag.
Tyckte de såg så fina. De hade inte varit framme så här långt.
Men det blev ju tyvärr skevt med de här halvorna. Så jag menar, att Belgien och Brasilien skulle mötas i en kvart, det var ju jävligt trist. Liksom, att Belgien och Frankrike möts i semi kan man också liksom tycka vad man vill om och brassarna skulle varit på andra sidan och det hade blivit liksom, då hade vi inte haft något EM utan då hade det varit ett VM fortfarande förmodligen. Och det är så jävla svårt att göra något åt, nu blev det tyvärr så, men en final mellan Frankrike och England skulle jag ändå känna som att ja, men det blev ett bra VM. Men frågan det är att det slog mig här nu, vilken enskild spelare i de här lagen är det som har chansen att bli symbolen för respektive land? Jag menar, Mbappé är väl på något sätt för Frankrike. I England är det väl Harry Kane. Kroatien, Luka Modric. Belgien vet jag inte riktigt. Vem är det? Är det Lukaku?
Hazard eller Lukaku eller De Bruyne. De har ju tre stycken. Ja. Super stjärnor.
Men jag skulle då ändå tro att det blir Hazard, va? Om de skulle gå hela vägen.
Ja, säg att de vinner nu då. Vem är storyn?
Ja, eller Lukaku. Alltså fan, Lukaku har ju varit grym. Alltså. Ja. Det är fan
svårt. Ja, det beror på vad som händer i
serien. Jag tror att de här två sista matcherna blir
kontra ett par räddningar. Vi säger om de går vidare på straffar och så här.
Men det är inte så vanligt att det blir mål. Nej, det är inte. Men i de andra känns de så givna liksom. Mbappé, vad fan vinner Frankrike, så kommer det ändå vara Mbappés genombrotts-VM när Frankrike vann liksom.
Och jag tycker att
Modric är så central i Kroatien och Kane i England liksom.
Det är därför jag tycker det är viktigt att man tjatar om en sån som Kanté. För att han gör ju ett annat sorts jobb. Han kommer ju aldrig bli, han kommer ju aldrig vinna guldbollen liksom. Även att han vann ligan med Leicester. Det var extremt mycket Kantés förtjänst. Han har gått till Chelsea som var hopplöst. Han går dit, de vinner ligan det första de gör. Han är en av de få spelarna som har vunnit ligan 2 år i rad. Och han gör det med 2 olika lag, och det ena laget är Leicester. Han har tar en plats i Frankrike direkt. Direkt så går Frankrike från ett ganska trött gäng till att egentligen bli betydligt mycket bättre. Och nu antagligen, eller kanske då, kommer vara framme i en VM-final. Och han är en av deras absolut bästa spelare. Jag tycker han är en av den här liksom, det här VM:ets mest underskattade spelare, trots att han blir hyllad förstås. Men han ska vara uppe där i diskussionen med de absolut, absolut
fördelen bästa. Med honom i ett arrogant Frankrike är att de inte klappar ihop. Alltså de hamnar ju aldrig i några riktigt alltså jobbiga underläge, kan jag tycka. Nej. I och med att han är som han är. De är ju, alltså, jag tycker att det är många spelare som inte riktigt har presterat i det där laget, men på den nivån som man kan tänka sig. Pogba har ju med att ge liksom. Griezmann har ju mycket med att ge också. Griezmann var ju fantastisk för 2 år sedan i EM. Han är inte alls lika bra nu. Och Pogba känner man att fan, växla upp nu när det är semi och visa din klass. Men Kanté, han håller i samma jävla klass
hela tiden. Han gnuggar på. Han har, du vet, jag bara titta på all statistik. Han har ju flest bollvinster i VM. Han har flest tacklingar i VM. Ja. Man har ju allt det där liksom. Det är inte bara det att det ser ut som han är överallt. Han har ju också statistiken att bevisa på att han är den som gör störst jobb.
Man sitter ju och garvar lite när man ser honom springa runt och centralt. Sen är helt plötsligt han är vid hörnflaggan.
Jag vet vad du,
sen är han med den andra hörnflaggan. Och man bara, alltså, hur mycket kan du springa egentligen? Han är ju rätt lätt då, jag säger
det. Men det kan ju bli intressant då. Det kanske, jag tror Frankrike vinner VM, men jag ska inte vara med i den här podden mer. Så att jag kan ju leverera mitt tips här då. Jag tror Frankrike tar det. Intressant att se om det blir Kanté som blir sagan då istället. Att vi en total upprättelse för den hårt arbetande defensiva mittfältaren som aldrig någonsin har vunnit ett pris eller utmärkelse i hela sitt liv. Det har varit fint om
Mbappé och Pogba skulle göra rätt svaga matcher, så tror jag nästan att det kan bli han om de vinner. Men jag menar, med en sån som Pogba som syns för mycket annat, hår, stil och hela den här biten, det gör ju att om han nu skulle lysa i 2 matcher så skulle folk ha det ganska fast i minnet. Eller Mbappé för en del, men då har Mbappé varit bättre, tycker jag, än mycket bättre än Pogba.
Jag känner nästan ett ansvar för att vi sitter och har lyssnare. Jag känner nästan ett ansvar att vi måste prata om Kanté. För att, jag menar,
har du inte pratat om något annat den senaste halvtimmen?
Han är ju så lågmäld själv. Han gör ju aldrig någon liksom reklam för sig själv. Han sticker inte ut i några intervjuer. Han är inte med i några reklamfilmer. Han har ju inga konstiga frisyrer. Alltså, han slår ju inte på sin egen trumma. Så att någon annan måste göra det. Och då, jag tycker det är... Jag tycker så mycket om honom.
Kan jag ge en konstig frisyr? Då, så han sticker ut lite mer. Folk ser vad han är på plan.
Exakt.
Det är det som saknas.
Ibland känns det som att man behöver det för att man ska vara med i världslag. Och man ska, sådär. Nu har väl varit med i världslaget vid något tillfälle och sådär, tidigare, tror jag. Men hur som helst, Belgien, Frankrike. Det är ju också rent kulturellt 2 länder som ligger väldigt nära varandra. Och förstås spelare som känner varandra. Och det blir liksom ett derby.
Många av dem spelar ju i samma liga.
Ja, och för många av de belgiska spelarna, som Hazard och så vidare, har ju liksom också fostrats i Frankrike.
Ja.
Så att, ja, det är, och många är franskspråkiga och de känner varandra och spelar i samma lag.
Fellaini och Pogba ska mötas, de är lagkamrater. Vi har Hazard och Kanté som ska mötas. Och det finns en rad spelare.
Men historiens, eller vad säger man, traditionens makt är stor.
Ja,
jag tror att Belgien har aldrig varit gått längre än en semi.
Nej.
Vala i semi 86. Då hade de ett fint lag.
nu förtjänar de fan inte gå längre efter den jävla segern mot Brasilien. Så hoppas vi att Frankrike skickar dem all vägen, världens väg.
Mm. Jävla skräll-VM så sett, om man ser till vilka som är vidare.
Fan, den myten har vi avlivat här. Ja, det är ju inget skräll-VM. Blir det ett skräll-VM till slut? Belgien, Frankrike är ändå okej att ha en semi.
Ja, Kroatien,
nej, det var ju länge sedan England var här.
England är ju kanske, ja.
Det är inte super skräll-VM, men det är klart att det har varit inte de väntade lagen, nej, helt inte igenom, hela, så är det ju.
Men då hade ju Tyskland behövt att leverera, och så hade ju också trädet behövt, Spanien behövt.
Ja, det är ju Tyskland, Spanien hade ju hamnat på den andra sidan om saker hade varit som de skulle vara.
Alltså hade det då de fyra lagen som vi på förhand målade ut som fyra absolut största, det hade ju trots allt kunnat bli så att vi hade haft Frankrike, Brasilien i semifinal på ena sidan och Spanien, Tyskland på andra. Och då hade det varit de fyra största favoriterna kvar. Så att så skevt blev inte trädet ändå, kan jag tycka.
Och då är det en favorit kvar. Det är därför jag tänker att du kan man väl ändå kalla det lite av ett...
Ja, jag håller med. Alltså, Frankrike är ju en favorit och de är kvar. Belgien var väl någon liksom...
Outsider. Och Kroatien var också en outsider.
England...
Jag trodde aldrig på England.
Nej, det trodde inte jag heller. Men sen jag såg dem i första matchen, då kände jag det, fan, jag har nog ändå semifinalpotential i det här laget. Nu tror jag de går till final, det trodde jag ju inte att de skulle göra. Men att de möjligen skulle kunna kriga sig fram till en semifinal. Nu möter de ett tröttkört Kroatien. Ja, nu tror jag de går till final. England, Frankrike. Frankrike vinner. Mm.
VM-podden från Sportbladet är tillbaka då efter semifinalerna. Vi sammanfattar på torsdag förmiddag, kommer vi göra det. Däremellan på tisdagen så kommer vi med ny Sillepodden, för att det händer ju så jävla spännande grejer där ute i Europa nu. Närmar sig ju Ronaldo Juventus, det ska vi inte...
Jag tror du skulle säga att Robin Olsson närmar sig Barcelona. Men...
Ja, det har vi redan, det diskuterade jag och Fredrik i Sillepodden förra veckan. Men så att håll utkik efter den då på tisdag, så... hörs vi med mer VM-snack då på torsdag. Tack Robert för dina insatser här. Nu får du gå på en semester.
Yes.
Fredrik, du och jag hörs framöver.
Snart igen.
Snart igen, ja, det gör vi. Tack för att ni har lyssnat på återhörande.